Välkomna till JP-podden. Jag som pratar heter Mattias. I dagens JP-samtalar ska vi samtala med Anna Nilsson om CRPD och den psykiatriska tvångsvården. Välkommen Anna, det är jättekul att ha dig här.
Tack så mycket.
Berätta lite om dig själv och vad du arbetar med.
Jag heter då Anna Nilsson. Jag har disputerat vid juridiska fakulteten i Lund i ämnet mänskliga rättigheter. Och det är väl det som jag jobbar med, forskar om och undervisar om. Och framförallt har jag då fokuserat på, du nämnde tvångsvård, men rättigheter för personer med funktionsnedsättning och framförallt då personer med psykosociala funktionsnedsättningar. Jag har även forskat och tittat en hel del på diskrimineringsrätt, och det är ju ett ämne som jag har jobbat med under flera år. Jobbade på Handikappombudsmannen och på Diskrimineringsombudsmannen och sen även på Europarådets kommissionär för mänskliga rättigheter.
Spännande. Du nämnde personer med psykosocial nedsättning. I din avhandling så pratar du om personer med psychosocial disabilities. Skulle du vilja förklara det här begreppet lite närmare och vad det innebär?
Det enkla svaret är väl att det är synonymt med personer som har erfarenheter av någon form av psykisk ohälsa som är av mer långvarig karaktär. Och det, psychosocial disabilities är liksom den accepterade termen för den här gruppen inom det forskningsfältet som jag är i idag. Men det är ingen term som du hittar i konventionen, utan där hittar du intellectual eller mental disabilities, alltså psykiatriska eller intellektuella funktionsnedsättningar. Men just ordet mental upplevde många att det hade negativa konnotationer, att det kunde vara stigmatiserande, och därför vill man använda det här psykosociala begreppet istället. Som också poängterar att det är, även har med den sociala kontexten att göra.
Vill du ge en kort beskrivning av konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning?
Man kan ju fråga sig egentligen varför behövs det en speciell konvention för den här gruppen? Har inte de mänskliga rättigheter precis som alla andra? Och det har de ju såklart. Personer med funktionsnedsättning omfattas ju av samtliga konventioner som vi har tagit fram. Men för den här gruppen så fanns det ett väldigt stort gap mellan de rättigheter man hade liksom på pappret i konventioner och hur det såg ut i verkligheten. Så att vad den här konventionen gör är ju att lyfta fram den här gruppen och beskriva lite vad behöver vi göra för att de ska få, för att den här gruppen ska åtnjuta sina rättigheter i praktiken. Så det är det som konventionen gör. Och sen bygger på en rad principer som man då anser vara särskilt viktiga för den här gruppen. Och en sån princip är ju principen om jämlikhet och icke-diskriminering. Och en annan princip handlar om självbestämmande. För det är mycket som har gjort för personer med funktionsnedsättning utan att fråga dem. Och det är väl sammantaget de här två principerna som gör att den innehåller en ny idé om hur vi ska se på den psykiatriska vården.
Ja, då kan vi tänka att vi kan gå igenom de grundläggande bestämmelserna också i CRPD-artiklar kanske som är relevanta och vilka principer de bygger på.
Så konventionen innehåller ju fler artiklar då som berörs av den, eller som påverkar hur vi får utforma, hur stater som har ratificerat konventionen får utforma den psykiatriska vården. Och de mest centrala skulle jag säga, det är artikel 12 som säger att personer med funktionsnedsättning, och då inklusive personer med psykosociala funktionsnedsättningar, har rätt till rättskapacitet på lika villkor som andra. Alltså de har rätt att fatta beslut och få de här besluten respekterade, och det är inklusive beslut om man vill ta emot vård eller om man inte vill ha vård, på samma villkor som andra. Och sen har vi då artikel 14 som är en traditionell artikel som handlar om alltså rörelsefrihet eller freedom of liberty. Och säger också att den här rättigheten har personer med funktionsnedsättning på lika villkor som andra. Och just det faktum att man har en funktionsnedsättning i sig eller en diagnos, det får aldrig vara ett tillräckligt skäl för att frihetsberöva någon. Och sen sist men inte minst har vi då artikel 17 som handlar om respekt för den personliga integriteten. Och det är också en rätt som personer med funktionsnedsättning ska åtnjuta på lika villkor som andra. Så det man kan säga är att konventionen säger ingenting specifikt om tvångsvård. Du hittar inte ordet tvångsvård någonstans i konventionen. Och det ger inte heller något enkelt svar där om det är tillåtet med tvångsvård eller om det är förbjudet med tvångsvård. Och det här beror inte på att det här var en fråga man glömde bort under förhandlingarna eller som man inte tänkte på. Utan jag skulle säga, jag deltog vid de här förhandlingarna och då representerade jag handikappombudsmannen på den tiden. Och det här var en fråga som diskuterades mycket. Där stater hade olika åsikter och framförallt så var det stater och handikapprörelsen som stod väldigt långt ifrån varandra. Och tongivande röster inom handikapprörelsen menade att tvångsvård borde förbjudas i CRPD. Medan stater menade att nej, det finns faktiskt situationer där tvångsvård är den enda möjliga utvägen om man vill hjälpa en person i kris. Och därför bör vi reglera det istället, alltså begränsa antalet situationer där, det kan, där man får tillgripa tvång. Och även se till att staten måste ha rättsliga garantier, alltså det ska prövas i domstol och man ska ha rätt till ombud och så vidare. Och man kan väl säga att ingen av dessa lägena vann, utan det blev en tystnad i konventionen istället, där alla då kan läsa in sin egna tolkning.
Och då har jag förstått liksom att diskriminationsförbudet blir viktigt i den här bedömningen. Skulle du vilja gå igenom vad konventionen säger om diskrimination?
Alltså precis som du säger, eftersom de artiklarna jag nämnde innan, både 12 och 14 och 17, de säger ju alla att man har rätt till självbestämmande och frihet och respekt för integritet på lika villkor som andra. Så blir ju just, vad betyder det här då, lika villkor som andra? Jo, i vart fall betyder det att man inte ska diskrimineras i förhållande till de här rättigheterna. Därför blir det då väldigt centralt. Och just vad som utgör diskriminering, det definieras i konventionen i artikel 2. Men det är en ganska så här allmän definition, och det är den definitionen du hittar i andra FN-konventioner om diskriminering. Den säger i princip att det ska vara fråga om en inskränkning eller ett missgynnande. Alltså inskränkning av en rättighet eller ett missgynnande. Och så ska det finnas ett samband med en diskrimineringsgrund. Och i det här fallet då med funktionsnedsättning.
Vill du ge något konkret exempel på hur personer med psykosocial nedsättning diskrimineras genom tvångsvård?
Jag tycker att det, just när man då tittar på den här definitionen, så tycker jag det är tveklöst så att tvångsvård blir en form av missgynnande eller inskränkning av en rättighet. Tvångsvård innebär ju ofta att man blir frihetsberövad. Man är vårdas på sluten avdelning där man inte får lämna avdelningen om man vill. Så det är såklart en inskränkning av rörelsefriheten. Det innefattar ofta också någon form av tvångsmedicinering. Och det är ju såklart en inskränkning i den personliga integriteten. Att man inte, trots att man då inte vill ta emot medicin, så får man då någon form av medicin injicerad eller in i den egna kroppen. Och det här har ju såklart ett samband med funktionsnedsättning, eftersom det bara är den här gruppen som kan bli föremål för tvångsvård. Huvudregeln är ju annars att man får tacka nej till vård oavsett egentligen vad det får för konsekvenser. Så Jehovas vittne som inte vill ta emot blodtransfusion fast livet är hotat, eller cancerpatienten som inte vill gå igenom en jobbig behandling, har rätt att avstå för den även om döden skulle till och med inträffa som följd.
Staterna och var jag den här åsikten att om man skulle förbjuda alla former av åtgärder, så skulle det resultera i kanske orimliga resultat. Hur avgör man då om en åtgärd strider mot diskrimineringsförbudet eller om det trots dess utfall är laglig?
Jag menar ju att i definitionen av diskriminering så hittar man ju bara de här två kriterierna då, missgynnande och samband med funktionsnedsättning. Men jag menar att här finns då ett utrymme för rättfärdigande. Alltså särbehandling som tjänar ett legitimt mål och som är baserad på objektiva och rimliga hänsyn, den är då tillåten. Det har jag inte hittat på själv, utan det kommer ifrån praxis, de här kriterierna. Och det är genomgående skulle jag säga. Det är både FN-kommittéerna använder sig av de här kriterierna, men även om du skulle titta på Europadomstolen så hittar du samma typer av kriterier. Trots att det då faller under definitionen på diskriminering är tillåtet.
Vad kan du dessa legitima målen vara för att man ska få bryta tvångsvård?
I tvångsvård så handlar det ju ofta om att man vill antingen skydda individens hälsa eller i vissa fall liv till och med, eller att man vill skydda andra i den här individens omgivning från hot eller våld.
De här målen då, som då kan vara hälsa och säkerhet, ser man att tvångsvård bidrar till att faktiskt uppfylla dessa målen, eller hur ser det ut?
Det är en jättebra fråga. som man inte kan svara enkelt ja eller nej på, utan man får vara, menar jag då, lite mer nyanserad. Dels beror det på vad menar vi med att något bidrar till sitt mål. Om vi har en grupp på 100 personer som tvångsvårdas, räcker det att en då får en hälsovinst? Och hur mycket hälsovinst, hur mycket förbättrad hälsa vill vi ha för att vi ska säga att en åtgärd bidrar till någonting, eller hur länge ska den vara? Så det här är ju en empirisk fråga liksom, om de faktiskt bidrar eller inte. Om man tittar då på de studier som har gjorts om tvångsvården bidrar till sina mål, då ska man komma ihåg först att det är ganska få studier, och det har delvis med att göra att det är lite etiskt komplicerat att studera det här, eftersom vi då har att göra med människor som är inom en vårdform som de faktiskt inte själv vill vara inom. Och det är svårt att utverka ett vettigt samtycke till att delta i forskning. Så det finns ganska få studier. Men de som finns, kan man säga att majoriteten av de som är föremål för tvångsvård i västvärlden upplever någon form av hälsovinst, alltså förbättrad hälsa vid utskrivning. Men att det ser väldigt olika ut. I vissa studier så kanske det bara är en tredjedel som upplever någon form av hälsovinst. Medan i andra studier kanske det är uppåt 80%. Och det finns också studier där en tredjedel faktiskt upplever att de upplevde ingen alls hälsovinst. Eller att de till och med då blev sämre efter, mådde sämre efter tvångsbehandlingen. Och det finns ju flera faktorer som påverkar detta då, för att just eftersom om man inte vill ta emot vård, så innebär det ofta att man har ganska låga förväntningar på att den här vården kommer att hjälpa mig. Och det har visat sig att i sin tur påverka hur mycket man faktiskt blir hjälpt av vården. Och sista parametern man kan tillägga är att de här hälsovinsterna som många upplever just vid utskrivning, de tenderar att avta, så kanske 1 eller 2 år efter utskrivning så är man tillbaka på samma nivå som man var innan. Man blir föremål för tvångsvård. Så visst, det bidrar i ett antal fall, men det är kanske inte riktigt så effektivt som man kan få intryck liksom, när man läser lagtexten.
Hur gör man då en bedömning av om tvångsvården är rimlig när man å ena sidan har det här negativa och sen det här kanske legitima målet, men man vet inte riktigt om det faktiskt bidrar? Hur gör man en rimlighetsbedömning av tvångsvården då?
Precis den frågan brottades jag då med i mitt avhandlingsarbete. Och det har skrivits ganska lite om hur man gör just den här rimlighetsbedömningen inom ramen för just diskrimineringsbedömningar. Och när man tittar på praxis då från de här FN-kommittéerna som övervakar de internationella konventionerna om mänskliga rättigheter, så säger de att för att något ska vara rimligt så får det inte vara orimligt betungande för individen. Men det är ju bara en lek med ord. Vad betyder det då? Ja, och då kan man se, då är det ofta väldigt kortfattade beslut. Det innehåller en beskrivning av fakta och sen en slutsats. Så det är sällan riktigt tydligt vilka skäl det är som då som gjorde det här rimligt eller orimligt. Så då förstår jag att här kommer det inte att hjälpa mig. Jag kommer inte att komma vidare i min forskning genom att fortsätta att titta på praxis eller liksom bena ut den här ännu mer. Utan här får jag göra ett eget bidrag helt enkelt. Mm. Så det jag gjorde då var klassiskt knep, vad kreativa personer gör. Man tar 2 idéer och slår ihop dem och så får man någonting nytt. Och det jag gjorde var att jag tog Robert Alexi, det är en tysk rättsfilosof som är, vad ska man säga, skaparen av proportionalitetsbedömningar från början. Eller i alla fall det mest kända namnet när vi pratar om proportionalitetsbedömningar. Jag tog hans modell för proportionalitetsanalys. Och så använde jag den för att svara på just de frågor som jag inte hittade svar på i kommittéernas praxis. Och på så sätt, genom att kombinera då praxis och Alexis modell, så fick jag en ny modell då för hur man svarar på rimlighetsbedömningar inom ramen för en diskrimineringsanalys.
Hur ser den här modellen och bedömningen ut och hur tillämpar man den?
Jag skulle säga att det här är idag en mer detaljerad eller en specifik version av den här objektivitets- och rimlighetsbedömningen som man hittar i FN-kommittéernas praxis. Den innehåller 4 steg. Så vi känner igen det här med legitimt mål. Vi känner igen det här med att det ska bidra till målet. Men då är Alexis så finurlig att han säger inte bara att det ska bidra till målet, utan han lägger en tröskel för att det måste bidra i viss mån, och då räcker det. Så då kommer man runt den här frågan med hur mycket det ska bidra. Så att det finns ett konkret svar på den i Alexis modell. Och sen innehåller den även ett nödvändighetssteg som säger att det ska inte finnas några mindre ingripande alternativa åtgärder och nå samma mål. Så då kan man utesluta vissa praktiker där. Och sen det sista steget är det som vi mest känner till från proportionalitetsanalys. Det vill säga när man väger skäl som talar för en viss åtgärd och skäl som talar mot. Och för att en åtgärd ska vara tillåten så måste då de skäl som talar för den vara minst lika tunga som de som talar mot.
Finns det några nackdelar med den här bedömningen som man gör?
Med att inkorporera proportionalitet i...
Ja, precis.
Det blir ju en mer specifik modell för hur vi gör rimlighetsbedömningar. Och det påverkar såklart beslutsfattares utrymme för skönsbedömningar. Så de har lite mindre utrymme att tycka själv eller att liksom... resonera, utan det finns en tydligare ram. Som det positiva med detta då är att den skapar mer förutsägbara utfall. Man vet lättare att veta från början om något kommer att vara tillåtet eller inte. Men den är mindre då flexibel för beslutsfattare. Och sen skulle jag säga att proportionalitetsanalys enligt Alexi, det är någonting som akademiker tycker olika om. Mm. Vissa tycker det är jättebra och andra tycker inte det är så bra. Och jag tror att är man en proportionalitetsmotståndare så vill man såklart inte ha in den här typen av analys i diskrimineringsbedömningar.
I din avhandling så säger du att proportionalitetsbedömningen inte fokuserar på att se till så att personer med psykosocial nedsättning garanteras en miniminivå personlig frihet, utan att den är till för att säkerställa att de får en jämlik nivå av personlig frihet jämfört med personer utan nedsättning. Vill du förklara det här lite närmare och vad det är för skillnad mellan dessa två?
Det här är också en jättebra fråga tycker jag. Men det är lätt att nästan förklara med ett exempel, så det blir lite långt, men jag tror det är det enklaste sättet. Så förenklat kan man ju säga då att proportionalitets- eller rimlighetsbedömningar, de går ut på, precis som jag sa innan, att se till att skälen som talar för en viss juridisk slutsats är minst lika tunga som skälen som talar mot. Om vi då tar som exempel, bör vi tillåta tvångsvård för att förhindra självmord eller suicid? För att det ska vara okej då, så måste då skälen som talar för detta vara minst lika tunga som de som talar emot. Och då kan vi titta på skälen. Då kan man säga att det är en viktig uppgift för vården att förebygga självmord. Om man tittar på forskning så ser man att just behandling av depression är en nyckelfaktor för att förhindra självmord. Och då kan vård på sluten avdelning göra att en sån behandling kommer igång. Och liksom även förhindra, eller minska risken för i alla fall, att individen agerar självdestruktivt då innan vi ser någon behandlingseffekt. Så det är skälen för. Men om man å andra sidan då tittar på skälen mot, så ser man att medicinsk behandling hjälper inte alla som har självmordstankar eller självdestruktivt beteende. Och även om det minskar risken för självmordsförsök under själva vårdtiden, så verkar det krävas andra insatser för att det här ska vara mer långvarigt. Och jag skulle säga att det är särklass största problemet med att använda en sån insats som tvångsvård för att förhindra suicid är att det är så jättesvårt att förutse vem som kommer att försöka ta sitt liv i nära framtid. Alltså det finns massor med suicidforskning som har identifierat då vilka faktorer som ökar risken. Och det är klart att psykisk ohälsa är en viktig sån faktor, tillsammans med att man har liksom gått igenom någon form av trauma, eller man har förlorat en nära anhörig, eller man har missbruksproblem, eller man har tidigare försökt ta livet av sig. Och alla de här faktorerna gör att vi kan se vilka grupper där det finns en förhöjd risk. Men vi kan inte peka ut vem inom en sån grupp. För även inom en sån grupp så är ju då självmord, tack och lov, väldigt sällsynt. Det positiva predikativa värden använder en sån här svår term. Men om man har 100 stycken som är inom en sån här högriskgrupp, så med de här bästa verktygen vi har för att identifiera vem som har liksom hög risk för att begå självmord i nära framtid, så är den under 2%. Så det betyder att vi måste, för att förhindra en sån här handling under tiden de är föremål för tvångsvård, så måste vi i alla fall låsa in 50 personer. Och låser vi in 100 personer så är det 98 stycken som inte skulle ha försökt ta livet av sig. Även om man inte hade blivit föremål för tvångsvård. Så det är lite svindlande kan jag säga, ja. Liksom, de här siffrorna. Sen är det klart att man får ju komma ihåg att man kan få andra liksom, hälsovinster under tiden. Men just för att förhindra en självmordshandling så är kanske inte tvångsvård det mest effektiva. Men om man då ska göra en proportionalitetsbedömning så har man ju å ena sidan vikten av att förebygga tvångsvård och just det här att behandling verkar faktiskt vara en nyckelfaktor för att vi ska förhindra självmord. Å ena sidan, så det är det som talar för. Å andra sidan så har vi att andra hjälps inte, eller alla hjälps inte, och det är väldigt svårt att identifiera vem som faktiskt blir hjälpt. Och så får man väga de här skälen mot varandra. Och det är just det som en traditionell proportionalitetsbedömning går ut på. Men om vi då gör det här inom ramen för en diskrimineringsbedömning så menar jag att fokus är då inte att enbart liksom att titta på vilket av de här skälen som väger tyngst. Utan då krävs det att det finns, jag pratar om konsekvens i min avhandling, ett krav på konsekvens i argumentationen. Och med det menar jag att de skälen som vi har, eller som stater har för att legitimera tvångsvård av personer med psykosociala funktionsnedsättning, de måste vara giltiga även om det här inte skulle gällt den gruppen, att det skulle gällt personer i allmänhet, alltså personer utan funktionsnedsättningar. Och de skälen måste väga lika tungt i förhållande till alla som då befinner sig i en liknande situation. Så vad gäller självmord då, så skulle man kunna antingen säga att skälen som väger tyngst och på det sättet att det är legitimt att ha den här typen av vård. Eller så säger man att nej, alltså det är så pass många som man måste låsa in utan att de faktiskt drar direkt nytta av det i form av självmordsprevention. Att det här är faktiskt en orimlig eller oproportionerlig åtgärd. Och båda de här argumentationslinjerna verkar rimliga.
Mm.
Men det som då kravet på konsekvens säger att vi kan inte använda den ena. Vi kan inte säga att det faktum att det är så viktigt att förebygga självmord och det faktum att depression är behandling av medicinsk behandling är en nyckelfaktor gör att vi legitimerar tvångsvård av personer med psykosociala funktionsnedsättningar. Och sen samtidigt resonera som så att ja, så vad gäller andra som har en förhöjd risk för självmord, för det ska man ju veta att det inte bara personer med diagnoser som tar livet av sig. Där är det så att det är så svårt att identifiera och alla verkar inte bli hjälpta av den här formen av tvångsinsatser, så därför ingriper vi inte där. Utan antingen så får man ju ingripa mot alla där det finns en förhöjd risk, eller inte mot någon. Och det är det jag menar med kravet på konsekvens.
Jag tänker att vi snart ska gå in på förhållandet till den svenska lagstiftningen. Men att vi kanske först bara sammanfattar konventionen och lite snabbt vad den sätter för gränser för tvångsvård.
Det första den sätter tydligt om man läser texten är ju det här att just det faktum att man har en diagnos, det är aldrig ett tillräckligt skäl för tvångsvård. Men det skulle jag väl säga att det är väl få stater, och i Sverige är det ju inte så att man kan bli tvångsvårdad enbart för att man har en diagnos. Det krävs ju andra skäl också. I Sverige krävs det ju även att man har då ett vårdbehov och att det inte finns några alternativa sätt att ta hand om detta. Så det kommer från artikel 14, och sen har man ju artikel 12 som jag också nämnde inledningsvis, som handlar om rätt att få besluta själv. Och där säger konventionen också att om man behöver stöd för att göra ett bra vårdbeslut så har man rätt då att få sådant stöd, eller staten har en skyldighet att tillhandahålla den typen av beslutsstöd. Och ytterst så skulle jag säga att tortyrförbudet sätter någon form av gräns för tvångsvård. Alltså man får inte använda den här typen av ingripande ifall det inte är motiverat. Det finns ju exempel där man använder det för att kontrollera politiskt oliktänkande eller så. Och även vissa former av psykiatrisk behandling, alltså vad säger man, outdated, alltså gamla former av psykiatrisk behandling skulle kunna strida mot tortyrförbudet. När jag jobbade på Europarådet så använde man sig mycket av ECT, alltså elbehandling säger vi nog i Sverige. Mm. Och det används i Sverige också, men i andra länder så använder man ibland det utan att ge en sån smärtstillande och Så, och då skulle jag säga att det finns en risk då att det strider mot tortyrförbud, för det är så pass smärtsamt och det är inte en liksom medicinskt accepterad typ av behandling. Ja, övermedicinering är ett annat exempel som skulle kunna strida mot tortyrförbudet. Så det här ger ju då en yttersta ram och vissa enkla regler, men annars är det då just diskrimineringsförbudet som sätter gränser. Så då går det inte att säga att det är tillåtet eller förbjudet, utan det beror på okej, hur behandlar staten personer utan funktionsnedsättningar i liknande situationer. Om de då särbehandlar personer med psykosociala funktionsnedsättningar, vilket de allra flesta länder gör, så måste detta rättfärdigas.
Då tänker jag att vi kan komma in på den svenska lagstiftningen, och du var lite inne på det. Men vill du gå igenom förutsättningarna för tvångsvård enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård, även känd som LPT?
Och då håller vi oss till den slutna tvångsvården, för det är den som jag har tittat på, alltså vård på sluten avdelning på ett psykiatriskt sjukhus. Och då krävs det ju för första att man har en allvarlig psykisk störning. Det är det som gör att den här lagen då särbehandlar en viss grupp. Och så krävs det att man på grund av denna då har ett behov av psykiatrisk vård, och att detta inte kan tillgodoses på något annat sätt än genom intagning på psykiatrisk klinik eller sjukhus. Och när man bedömer det här vårdbehovet så tar man även då hänsyn till om personen anses farlig. Vi använder fortfarande ordet farlig i lagtexten. Man ska veta att den är från 91 LPT, så att den har några år på nacken. Så skulle vi nog inte uttrycka oss idag.
Finns det då några aspekter av den svenska tvångsvårdslagstiftningen som eventuellt kanske bryter mot konventionen eller utgör diskriminering av personer med psykosocial nedsättning?
Ja, alltså mitt problem med den svenska lagstiftningen, och jag har skrivit om detta i förvaltningsrättslig tidskrift, men det handlar mycket om det här kravet på konsekvens som jag inte tycker att den svenska lagstiftaren upprätthåller. För att det är ganska tydligt att LPT då särbehandlar en viss grupp. Och som vi pratade om innan, det innebär ju ett missgynnande också. Man kan behöver ta emot vård som man inte vill ha, om man blir även inlåst på en sluten avdelning. Så det är tydligt att det uppfyller definitionen av diskriminering. Och då kommer vi in på frågan, kan det här rättfärdigas? Och som jag nämnde tidigare, att i ett sådant rättfärdigande så måste staten prestera en konsekvent argumentation. För ett skäl som ligger bakom varför vi i Sverige då tycker att det är legitimt att vårda personer med allvarlig psykisk störning med tvång är ju att de då anses saknar beslutsförmåga vad gäller det egna vårdbehovet. Man har kanske inte, man förstår inte att man är sjuk, eller man förstår inte att man behöver en viss typ av behandling, eller man vill ta emot och sen vill man inte ta emot. Alltså att det finns en ambivalens i förhållande till att ta emot vård. Så det är brister i beslutsförmågan. Och när vi tittar på hur lagstiftaren resonerar i förhållande till andra grupper som kan ha brister i beslutsförmågan, alltså personer med vissa utvecklingsstörningar eller personer med demenssjukdomar, så hittar vi inte liksom den här möjligheten till tvångs. För det är klart att personer med demens kan under vissa förutsättningar även då vårdas enligt LPT, men det är inte lagen matchar inte riktigt deras vårdbehov. Och just den här frågan om staten eller läkarprofessionen ska få utöva tvång mot andra grupper som kan ha nedsatt beslutsförmåga, den har varit diskuterats i flera utredningar, och det har funnits förslag på att vårdpersonal ska ha den här typen av befogenheter, men lagstiftaren har landat i att det ska de inte. Utan i rena nödsituationer så ger strafflagstiftningen egentligen får ansvarsfrihet här, men utöver det så har då vårdpersonal inga tvångsbefogenheter. Och det här tycker jag är svårt att förstå utifrån liksom principiella utgångspunkter, för det är helt absurt att säga att det är viktigare att skydda hälsa eller liv för personer som har en psykiatrisk diagnos än vad det är att skydda hälsan för personer med demenssjukdomar. Rimligen så är ju alla personers hälsa och liv lika viktiga att skydda. Och det är inte så heller att typiskt sett personer med en psykiatrisk problematik skulle utsätta sig för allvarligare skador än då personer med demens. Om man tittar på de risker som nämns i förarbetena, så har vi såklart för personer med psykosociala funktionsnedsättningar så handlar det om att man inte tar emot vård som man behöver, vilket i sig då leder till att man försämras i sitt hälsotillstånd eller den här risken för att begå självmord. Och tittar man vad det är för risker som personer med demens kan riskera då att utsätta sig för, så pekas det på risken för förfrysning till exempel om de lämnar ett boende. Eller att de då inte heller tar emot vård som de skulle behöva. Så jag skulle säga att det är ganska likvärdiga risker. Och att det då är problematiskt att man inte har, att man inte liksom använder tvångsbefogenheterna ser lika ut för personer med lika typer av nedsatt beslutsförmåga. Och sen har jag ju ett annat problem också med LPT, och det är just det här att vi, när vi bedömer om någon har ett vårdbehov, ska ta hänsyn till om den personen är farlig eller inte. Om det finns en risk för att man agerar våldsamt eller är hotfull mot någon annan person. Och det här är problematiskt utifrån att det finns andra grupper i samhället där det finns en ökad risk för det ska jag säga att det finns ett, det här bygger också på att det finns ju ett visst samband med vissa typer av psykisk ohälsa långt ifrån alla och våldsamt agerande. Ja, vissa sjukdomssymptom leder ju till exempel till vanföreställningar eller att man har låg impulskontroll, vilket i sin tur då kan generera våldsamt agerande. Och sen så finns det även ett indirekt samband, pekar vissa studier på, att vissa psykiatriska diagnoser i sin tur förknippade med missbruk eller arbetslöshet och så. Och det finns då också en korrelation med våldsbrottslighet. Men som sagt, då finns det då andra grupper där man kan hitta en motsvarande riskhöjning. Och det är män i relativt ung ålder som tidigare har begått våldsbrottslighet. Och mot den här gruppen så ingriper ju inte samhället preventivt. Och då kan man invända att fast det är ju skillnad. Det är ju skillnad på personer som har psykisk, som får en psykiatrisk diagnos. Och den här gruppen unga män som tidigare har dömts för våldsbrottslighet. Och det bygger på idén att en psykisk ohälsa är ju behandlingsbar, men du kan ju inte behandla män för deras kön. Eller du kan ju inte göra någonting åt att man tidigare har dömts för våldsbrottslighet. Men det här håller inte heller riktigt. För dels är det så att den här idén om behandlingsbarhet, den är empiriskt lite skakig. Den verkar förklara, de som har tittat på det, ungefär 10-15% av det våldet som vi kan se från gruppen med psykisk ohälsa. Och som sagt, alltså personer med psykisk ohälsa, precis som alla andra, agerar våldsamt av olika anledningar. Ibland kan det bero på symptom som kunde medicineras, men ibland har det helt andra förklaringar. Så dels så verkar det vara bara då förklara, den här idén om behandlingsbarhet förklarar bara en liten del av våldet. Sen kan man också säga att det finns ju studier som visar på att viss typ av behandling skulle även leda till att den här gruppen då, män i relativt ung ålder, skulle minska risken för fortsatt våld. Men det sista liksom, vad säger man, argumentet mot det här skulle vara att man skulle kunna tänka sig att vi kommer på en medicin som minskar risken för våld hos vem som helst. Och den här medicinen är förknippad med den typiska biverkningar som vi hittar i psykiatrisk medicinering. Alltså att man är illamående, sömnsvårigheter, ofrivilliga ryckningar, viktuppgång och kanske minskad sexlust. Och för att det då ska vara rimligt att tvångsbehandla personer med psykosociala funktionsnedsättningar för att de då riskerar att agera våldsamt mot någon i sin omgivning, så måste vi ju tycka att det är rimligt även om det inte var den här gruppen. Och skulle det då vara rimligt att tvinga vem som helst av oss som löper en ökad risk för våld att äta en medicin som är förknippad med den här typen av biverkningar? Jag är tveksam till det.
Ser du någon lösning på den här konsekvensproblematiken? Något som man kan göra för att komma undan den här diskrimineringen?
Ja, vad gäller i förhållande till beslutsförmåga så tänker jag ju att där handlar det ju mer om att få en att man ska behandla personer med lika typer av nedsatt beslutsförmåga på samma sätt. Och på så sätt så kommer man ju då undan att det skulle vara fråga om diskriminering. Vad gäller det här att vi ingriper mot personer där det finns en ökad risk för våld, så skulle det vara problematiskt att utsträcka tvångsmöjligheterna. Dels för att jag, som jag då, inte så subtilt kanske, men antyder innan, att det verkar vara tveksamt att få den här åtgärden att verka rimlig eller proportionerlig. Men också att det skulle strida mot våra internationella åtaganden. Enligt till exempel Europakonventionen. Att ha en sån bred möjlighet att ingripa preventivt mot alla som löper en ökad risk för våldsamhet.
Avslutningsvis, hur tror du att tvångsvården i Sverige kommer att utvecklas framöver? Du sa att LPT från 90-talet, finns det några initiativ till att förändra lagstiftningen eller hur ser det ut på den fronten?
Jag tror ju att den kommer att förändras, jag hoppas att den kommer att förändras. Det fanns ju en utredning, eller det finns en utredning från 2012 som såg över LPT. Den blev det ju inte så mycket av. Och jag var själv ganska kritisk till flera av den kommitténs förslag. För det handlade en hel del om att utöka möjligheterna till tvång. Men också att man faktiskt inte hade tittat på diskrimineringsaspekten då, som jag gjorde i min forskning. Så jag tror att vi kommer att fortsätta ha möjligheter till tvångsvård i Sverige för just den här gruppen. Om jag tittar lite vad som händer i andra länder så tror jag att beslutsförmåga kommer att väga tyngre. Idag så är det ju inte ett direkt skäl som du ser i lagtexten, bristande beslutsförmåga, utan du hittar det i förarbetena som ett skäl som legitimerar att vi ingriper just mot den gruppen. Men till och med personer som har beslutsförmåga i Sverige då och då blir föremål för psykiatrisk tvångsvård kan inte effektivt att tacka nej till vård under själva vårdtiden. Det här tror jag kommer att förändras och det bygger då på att det är en sån utveckling som jag ser internationellt. Sen så pågår det ju alltså lokalt flera positiva initiativ i den svenska psykiatrin med mindre tvång. Och det hoppas jag ju att det håller i sig. Och sist men inte minst, om jag får önska någonting så är det väl att man också tittar på alternativen. För psykiatrisk tvång så måste ju alltid vara någon form av absolut sista utpost. Och att hjälpa människor i kris. Och det finns ju personer som vill ha vård som inte får vård. Och att man liksom bygger ut den frivilliga vården helt enkelt och levererar det som människor vill ha innan det går så långt att man hamnar i tvångsvården.
Ja, det låter ju rimligt. Och det var då allt för dagens avsnitt. Vill tacka lyssnare för att ni har lyssnat och vill rikta ett stort tack till dig, Anna, för att du ville medverka. Det var otroligt intressant att ha dig här. Så tack för att du kom hit och tack lyssnare. Hej då!
Hej då!